Ja, alltså jag trodde ju när jag var liten att jag aldrig skulle kunna flytta hemifrån.
Men se här, här sitter du.
Ja, herregud. Men jag är jättenyfiken på, liksom, du blev mottagen på smart psykiatri. Utredningen gick fort. Men kände du liksom att utredningen var överväldigande på så sätt att du började förstå dig själv? Eller hade du liksom redan gjort det förarbetet?
Alltså, i och med den, att jag läste den boken, det var ju typ 2020. Så blev jag också väldigt insatt i ADHD. Så att jag har ju levt ganska länge med typ alla så här, som att jag har det. Och sagt till mina närmsta att jag är typ säker på att jag har ADHD. Alltså en sån typisk som självdiagnostiserar sig.
Fast jättebra tycker jag.
Ja, även om jag fattar problematiken med det också. Men nu visade det sig att jag hade rätt så.
Ja, alltså ärligt talat, jag är så här, om du känner dig väldigt säker på att du har det och inte får den hjälpen du försöker få, så liksom ihärdigt, så här, vad ska du göra då?
Ja.
Då måste du ju börja tänka hur du kan göra på ditt sätt från din front.
Absolut. Men ja, så att, så här, jag hade redan, alltså jag har typ alltid varit ganska så analytisk och förstått mig på mig själv ganska mycket och så här, satt ord på hur jag funkar för dem i min närhet och så där. Men det som utredningen gjorde var ju att jag fick se på en whiteboard hur hela det här liksom garnistanet på något sätt bara jag fick se allting så tydligt och hur allt hänger ihop. Och i och med frågor som ställs så inser man ju också att saker som man inte visste kunde ha med ADHD att göra hade det. Men absolut har jag frågat mig ibland om det finns nackdelar med att göra en utredning så snabbt. Alltså att gå från första kontakten, vilket bara var att skicka in lite självskattningar och sådär, till att få liksom diagnos på papper, till att nu ha testat medicin i några veckor. Alltså, ja, det har gått väldigt, väldigt fort. Så ja, det är överväldigande. Och jag är liksom mitt i fortfarande att identifiera mig med den här diagnosen. Även om jag liksom, jag trodde ju som sagt att en diagnos, där har man gått i mål. Det är då jag kommer få, ja, för det första medicin. Att man trodde att det var en mirakelkur.
Gud, I know the drill.
Ja, och sen bara att man trodde att, ja, men att få det på papper skulle göra också att, ja, men då kommer alla förstå en och då har jag ursäkter för allt. Så är det inte.
Jag trodde också det.
Ja, så det är bara en sån grej jag är mitt i. Och det, ibland tänker jag att det hade varit bättre. Alltså att fördelen med att vanliga vården är så himla segar, att man kanske hinner processa lite också mellan besöken. Men nu vet jag inte vart jag hamnade.
Jag förstår dig och jag hör dig att när det tar längre tid så hinner man väl landa lite mer.
Ja.
Samtidigt så här, när det går fort, så nu kommer du ha mer tid, alltså att finna dig i det och så här, känna efter hur känns det nu. Okej, men om jag förstår det rätt, så här, det var liksom en milstolpe, men sen så har det ändå känt att så här, det var inte sånt du förväntade dig.
Alltså, okej. Alltså jag tror tyvärr att jag har tittat på för mycket TikTok. Alltså så
lätt hänt.
Man tittar på videos när folk testar sin medicin och de blir helt rörda och gråter för att oj, jag visste inte att livet kunde vara så här. Och att det blir helt tyst i hjärnan. Och det är ju det jag har längtat efter med, att få testa medicin. Och absolut att jag märker att det är lite lugnare i skallen, men det är så mycket som försvinner. Alltså typ, det jag har tyckt mest om med min personlighet innan har varit att så här, jag är så sprallig och tar mycket initiativ. Alltså det som är ganska typiskt för ADHD.
Det här bubbliga, ja.
Ja, och idéspruta och impulsiv på. Alltså ibland tycker jag att impulsiv är härligt. Att få,
ja, men det kan absolut vara.
Om när det skalades bort så blev det, ja, men det är också en identitetskris. Så här, vem är jag och vad är min diagnos? Och jag har också reflekterat kring att det som är dåligt med ADHD, typ när jag får mina utbrott eller när jag inte kan koncentrera mig eller när jag tycker att, så här, att jag känner mig lat, att de egenskaperna tillskriver jag mig så mycket till mig själv. Alltså det är Klara. Det har jag så svårt att skylla på just bara ADHD. Men det som är positivt med ADHD, typ att man är energirik och kreativ och påhittig och energisk och allt det där. Det har jag typ svårt nu att ta cred för. För att då tänker jag, nej, men det är bara ADHD, så det är ju inte jag. Alltså att jag märker att jag låter mig typ bara ta till mig det negativa med ADHD som min personlighet. Men det som är positivt tänker jag, nej, men det är egentligen inte jag. Det är bara den här ADHD.
Jag förstår det, och jag känner igen mig jättemycket det. Jag har aldrig tänkt på det förrän du sa det. Alltså det är som att jag tänkt på det men inte kunnat sätta ord på det. Jo, för att det är som att jag är precis likadan. Att jag har lättare för att definiera mig som en lat person om jag haft en dålig period. Eller att jag är en trött person. Men när jag tänker, till exempel när någon kompis kommer till mig och bara, ja men din ADHD gör ju dig också så här kreativ och allt vad det är. Det är väl positivt. Men det är också problemet att då är så, ja men det är bara tack vare ADHD. För egentligen är jag en usel person.
Ja. Ja, det är tråkigt. Och det är ju samma sak där att så här, ADHD är ju ingen ursäkt till när jag beter mig illa. Liksom.
Nej.
Precis likadant som om jag inte hade haft ADHD. Men då vill jag ju också lära mig att ta cred för det som är positivt. Precis lika mycket som om jag inte hade haft ADHD. Alltså man blir ju inte så, man är ju inte snäll mot sig. Man,
nej.
Ja. Men det där är också en sån svår grej nu med tanke på medicin. Då, när man börjar prova det. Att lära sig och typ handskas med tankar som vem är jag utan ADHD:n, om det nu är den som försvinner när jag tar medicin. Alltså så här, ja, men du hade kommit fram till att du inte skulle medicinera.
Ja, alltså det är det så här, medicin är så sjukt individuellt och hur det slår liksom. Så för mig var det ju att snarare att allt som är positivt med min diagnos blev jätteförstärkt. Och det dåliga liksom la sig väldigt mycket, vilket var jätteskönt, och det var jättehäftigt att se livet från den ljusa fantastiska sidan. Allt blev väldigt färgstarkt och, alltså jag vet att hade jag ätit medicin alltid så hade jag kunnat åstadkomma otroliga grejer. Problemet är bara att jag mår jättedåligt när medicinen går ur.
Ja, på kvällen.
Ja, och där brukar det normala vara att du kanske mår dåligt i typ 1-2 timmar. Alltså jag mår dåligt i 6 timmar. Så det blir väldigt så tydligt i kontrasterna för mig. Och då har ju folk varit så här, men du ska ändra i doser och hur ofta du tar medicinen. Och jag har provat olika sätt. Men jag blir inte kvitt min kemiska ångest. Det är som att jag får en avtändning. Jag kan liksom inte, jag kommer fram till att jag kan inte leva ett liv så här, för det är som att jag tar medicin för att briljera på arbetstid och med typ saker som podden, men det som händer är att jag far illa. Jag blir lidande liksom min fritid, jag orkar inte umgås med folk, jag mår dåligt när jag egentligen bara vill slappna av. Alltså det blir väldigt dysfunktionellt till slut och destruktivt. Men jag sörjer det ju eftersom jag vet hur jag kan må på medicin. Jag hade ju önskat att jag inte fick de här biverkningarna, men jag får dem. And it sucks.
Jag hade ett intressant samtal med mamma när jag åkte tunnelbana i fredags. Och då sa jag till henne att jag tycker att jag inte är så glad längre. Och att jag känner mig ganska likgiltig och så här, tom. Men då så sa mamma att hon tyckte att jag lät liksom gladare än vanligt. Och att jag lät, alltså att jag hör att det är du men du har en annan klang. Och då kom vi in på en diskussion av att så här, ja, men om jag hela mitt liv bara har känt mig jätteglad och jätteledsen och jättearg och haft jättestark, för det är så det har varit. Alltså ganska starka känslor.
Ett högt och lågt känslor liksom.
Och svårt att kontrollera dem, både när jag är glad och när jag är ledsen och när jag är arg och sådär.
Att det kan skifta fort också, eller?
Ja, absolut. Och det är ju sånt som man får förklara, att det är PMS och sådär, men det är en parentes. Men jag insåg bara att om det här är Alltså så här, jag insåg att jag behöver lära mig känslor som en bebis. Alltså när jag går på medicin så har jag insett att det här, att inte känna något speciellt, alltså jag känner inte att det gnager i hela kroppen av rastlöshet, men jag känner inte heller att jag håller på och spricker av glädje, att den känslan är typ helt normal.
Ja.
Men jag inser att det är en känsla jag inte har känt typ.
Att bara finna sig i den känslan.
Alltså, att det är, vad heter det ordet? Till, vad heter det? Att man är...
Till freds.
Ja, ja, exakt. Det, den känslan antar jag att det är det jag känner nu. Och att i början så trodde jag att det var likgiltighet. Men jag inser att, så här, att medicinen kan få hjälpa en... Eller få ge en ett helt nytt känsloregister typ.
Ja, det tror jag verkligen. Så är det. Alltså det händer ju så sjukt mycket när man tar medicinerna. Just i känsloaspekten. Och jag håller verkligen med att man får ett helt annat känsloregister. Jag vet ju att... Det var ju som att jag fick nya nivåer av glädje när jag åt medicin. Att så här super excited kan jag vara. Och att jag inte bara var det i en kort stund. För så tycker jag det varit mycket när jag varit omedicinerad och inte haft en diagnos.
Mm.
Att jag inte riktigt förstått varför så här, jag är superglad i typ 5 minuter och sen bara är jag det likgiltigt typ. Medan när jag åt Elvanse så höll det liksom i sig den här glädjen. Men sen så blev det ju en katastrofdipp där på kvällen.
Ja, och den har jag såklart märkt. Och den, alltså, jag vet inte, man vill inte skrämma bort folk som inte har en diagnos. Mm. Man vill liksom inte döda det hoppet. Men jag tror också jag hade behövt höra bara att så här, diagnosen är inte när man kliver i mål. Nej. Utan det är bara en hjälp att sen få fortsätta typ. Men vad skulle du säga är... dina topp, du behöver inte säga en, vi behöver inte säga en siffra, men till mig som är så ny med att ha fått en diagnos.
Oj, gud, vad spännande.
Har du några tips till hur man kan, ja men hur du tycker man ska bearbeta det eller lära känna sig och hur man ska hitta, jag har förstått som att du har gått igen så mycket terapi också.
Mm. Jag har gått jättemycket terapi. Det tycker jag är jätteviktigt, oavsett om du har fått en diagnos eller inte har fått den. Jag tror att människor överlag går alldeles för lite i terapi. Professionell hjälp liksom när det kommer till samtal är jättebra. Men ja, jag skulle väl ge dig absolut tid att sörja. Det har jag pratat lite om i podden innan. Att liksom acceptera att det är okej att känna sig ledsen för att det varit som det varit. Det är liksom inte... Det är inget fel på om du känner sorg över att livet varit tufft för att du kanske tänker att nu borde jag vara glad för jag har min diagnos. Men det som händer är ju snarare att man kanske så här får en typ av uppenbarelse att så här, aha, så det här har alltid varit problemet. Hur hade mitt liv sett ut om jag hade fått diagnosen när jag var 8 till exempel? Och att man bara låter det vara en process i sig. Har du känt än att du liksom sörjer?
Ja, alltså jättemycket. Verkligen. Dels så vet jag, typ, alltså nu har jag valt ett yrke som jag känner att jag brinner för. Jag ska jobba med barn i mellanstadiet och det kommer ju vara min hjärtefråga med NPF-diagnoser. Så det känns väldigt viktigt. Men sen så kan jag också ibland fundera på vilken väg jag hade valt om jag inte hade ADHD. För nu har jag valt en hyfsat, alltså jag vet inte hur jag ska, men enkel väg så. Behövde liksom inte, det är inga höga betyg man behöver för det och det är inte så här en jättesvår utbildning så. Så dels sådana tankar typ, vad är min egentliga potential och väljer jag den väg som är att utmana den eller ja, sådana tankar. Men också bara typ så här, ja men relationer, det är också ett jättestort tema tycker jag i mitt liv och med min ADHD att alltså du kan fråga du kan ta min kontaktlista och smsa vem som helst och fråga hur bra de tycker jag är på att svara på sms. Och du skulle få betyg 0 av 10 liksom. Det är ju en sorg också att man vet att, eller så här, det gör mig faktiskt till en dålig vän. Inte rent hur jag är empatiskt men bara jag vet vilken vän jag vill vara. Jag vill vara en vän som hör av mig och som är bra på att svara när jag väl faktiskt har frågat hur någon mår. Och så.
Ja.
Men jag känner att det är så svårt för mig att typ förutse mina energinivåer och det är så svårt att bara komma ihåg. Och när jag väl kommer ihåg så är det en jättespärr. Så sånt kan jag också sörja typ.
Nej, men jag förstår. Det är ju ett sätt att bearbeta. Jag tror också att så här, apropå liksom sorgeprocessen, att jag tror också att ett annat liksom tips är ju att det är också okej att känna irritation och frustration. Mm. Och att tycka att det är orättvist eller liksom hela allt vad det innebär. Att så här, ja, nu vet du vad det är som är fel och du får känna sorg, men du får ju också gå runt och vara arg. För att jag har varit skitarg. Alltså jag har varit jävligt arg på dels hur samhället ser ut. För att jag känner att så här, det är uppenbarligen samhällets strukturer, typ det här, hur jobbsystemet är och allt sådär, som gör att andra saker blir liksom bekostade på det. Nej, men till exempel alltså hur olika samhällsstrukturer är. För att jag ska kunna tjäna pengar och jobba heltid, så sker ju det i bekostnad på andra saker som kanske hade gjort att jag hade haft ett härligare liv.
Mm.
För att om jag jobbar heltid så har inte jag lika mycket energi till annat. Och då är det ju inte som så här, en neuronormativ kanske så här, orkar gå på AVS och sådär. Men för mig är det mycket större spärr.
Mm.
Och det tycker jag är orättvist och jag är arg för det.
Ja.
Sen går ju den där vägen att göra liksom mycket längre där det faktiskt kommer till ren och skär diskriminering. Liksom.
Ja.
Så det skulle jag också säga. Men jag tror också att en grej jag verkligen tycker att man ska fundera på, och som min rekommendation är, det är ju att våga berätta.
Mm.
Jag tror att allt för många inte delar med sig. Och jag tror att det skapar sjukt mycket missförstånd.
Mm.
För liksom personer som har fysiska handikapp, som till exempel sitter i rullstol eller inte kan se, där är det ju liksom tydligt för allmänheten att här har vi ett faktiskt liksom, det här är ett faktiskt så här hinder för den här personen. Där kan man ju faktiskt se att de här personerna har någonting som förhindrar, alltså fan, hur ska, kan man säga så?
Men som begränsar, kanske?
Tack. Ja, men då kan man ju faktiskt se att de här personerna är begränsade till viss mån, men en person med NPF, det syns ju inte. Och därav tror jag att det är bra att säga och inte tycka att det är så pinsamt.
Ja, det håller jag med om. Och där tycker jag ibland att det är så svårt att veta. Ja, men vi säger ett av alla problem med ADHD idag kan ju vara att till exempel hålla ordning runt sig. Alltså, så. Och där kan jag tycka att det är svårt om man bara tar det exemplet då. Alltså så här, vad ska jag kräva av mina närstående i förståelse kring min diagnos? Och när handlar det faktiskt om att jag måste, alltså, jag hittar inte ord, steppa upp.
Jag steppa upp.
Och liksom ta ansvar.
Exakt. Ja.
För att väldigt ofta så kan jag bli, jag är gift.
Ja,
och, ja, och har en jättefantastisk man som, ja men, han har väldigt mycket förståelse för min diagnos.
Mm.
Och ja, men, jag tror att han är typ den bästa typen man kan vara gift med eller bo med om man har ADHD. Så att, men ibland så kan det ju vara svårt, såklart, för honom att komma ihåg att någonting som är självklart för honom, typ att något som jag gör jämt är att om ett mjölkpaket har tagit slut så lägger jag det i vasken. Och han tycker att det är jätteäckligt. För att han, det är sen, sen så blir det han som får ta upp det. För att det är han som tar tag i allting där hemma. Och så måste han liksom så vika upp ett blött mjölkpaket. Och varje gång så säger han till mig på ett väldigt snällt sätt, men kan du inte börja slänga det direkt i liksom soptunnan? Och det här är ett jättefånigt exempel, men liksom, för det är klart att jag kan lära mig det. Men när det kommer till saker som faktiskt på riktigt är svårt, så tycker jag att det är en väldigt svår avvägning vad jag kan kräva. Av, för att så här, han har ändå valt att gifta sig med mig och leva med mig. Och sen i och för sig fick jag min diagnos efter det, men han har ju alltid vetat hur jag funkar. Ja, förstår du min...
Jag förstår. Här,
jag tycker att det är svårt att veta när är det okej att jag kräver av min omgivning att de ska ha mer förståelse och överseende. Och när, vilka grejer... Det är ju en balans såklart, men det tycker jag är väldigt svårt.
Nej, men jag håller med, för det är en väldigt balansgång. Jag tror att... Alltså det jag försökt göra är att dels typ förstå att jag kan sätta helt andra krav och det är okej. Men att jag också måste vara medveten om att jag också har ett ansvar och att jag kanske ska se det utifrån ett fågelperspektiv. Hur kan jag uppfattas? Så jag tror att mycket handlar väl om kommunikation, ärligt talat. Så här, hur ska jag kommunicera kring hur jag funkar och mina behov? Och att ansvaret är snarare så här, hur kan jag underlätta för mig själv att det blir bättre på sikt?
Ja.
Men det får ju aldrig bli på det här sättet att så här, jag är dum i huvudet för att jag till exempel gör så här med mjölkförpackningen.
Nej.
Och där tror jag väl snarare att det som är liksom bärande eller bristande är ju typ hur du hade förklarat för honom så här hur det funkar. Vilket ändå känns som att han förstår.
Mm.
Men jag kan ge ett väldigt bra exempel på så här, när jag själv förstår att nu är det på mig.
Mm.
Det är ju när jag till exempel är och hälsar på min mamma. Och jag hyperfokuserar på någonting. Och hon stör mig i mitt hyperfokus. Jag blir jävligt arg. Alltså jag blir så här fuck typ, och så blir jag så tyst. Och hon blir så här, och jag märker att hon blir jätteledsen, men i stundens hetta är jag skitarg och jag är så här va, vi bara vad håll käft som blir jag verkligen. Och det har jag ändå så här förstått nu att så här, det är inte, jag kan inte säga till henne att jag får bete mig så för att jag har ADHD. Nej. För hon blir ledsen.
Ja.
Och det som snarare kan vara en grej kring det är väl att man är så här, mamma vet du vad? Försök att inte störa mig när jag har mitt hyperfokus. Och om jag blir liksom arg, ta inte det personligt. Ja. Och jag ska verkligen jobba på att inte bli så jävla arg.
Du får avgöra om det här är ett ämne du vill att vi tar med. För att det har inte egentligen med ADHD att göra. Men jag är kristen och troende. Så att jag tror att oavsett om man tror på Gud eller inte, men för mig i alla fall, så har det varit väldigt verkligt att Gud har hjälpt mig också.
Men jag tycker det är viktigt och fint att lyfta det, för att jag är inte kristen, men jag är väldigt spirituell.
Mm.
Och jag tycker att det hjälper mig jättemycket.
Mm.
Och att jag tror att det är ett fint sätt för många människor att känna någon typ av trygghet. För mig blir det lite som någonting att luta mig mot.
Mm.
Och jag tycker det är modigt att du tar upp det, för jag tror att fler hade nog mått bra av att hitta någonting att liksom, ja, vad ska man säga, luta sig mot.
Ja, och där kan också min tro ha hjälpt mig väldigt mycket i att så här, min tro är ju att alla är skapade med ett syfte, med mening. Att det fanns en Gud som ville att jag skulle finnas och som ville att du skulle finnas och fungera på det sättet som man gör.
Fint.
Och det har ändå hjälpt i tankar som då, vem är jag med min diagnos och att jag då får lita på att så här, det finns en mening med att jag funkar som jag gör. Och jag måste bara hitta var det kommer komma till användning. Och absolut, jag tror att många skulle må bra av att bara ha någonting annat att luta sig mot.
Nej, men det är väl som du säger att man känner en acceptans inför den man är.
Verkligen.
Jag brukar också tänka någonstans att, alltså jag brukar put it in the way att så här, det som händer, händer för att det ska hända.
Mm.
Och sen ibland är det ju för stunden jättejobbigt om man tänker verkligen att så här, varför händer det här mig? Men att det oftast, man brukar ändå kunna se tillbaka på det och känna att så här, nej, men det här kanske hade ett purpose liksom.
Mm.
Men har du känt så här, har du liksom i din frustration när du försökt få en utredning någonsin tvivlat på liksom kristendomen, religion, Gud liksom, har du känt dig liksom utelämnad typ någon gång?
Alltså absolut att jag har kunnat bli, alltså jag skulle snarare säga frustrerad på Gud. Alltså man kan vara, Gud varför ska jag behöva kämpa så här mycket och sådär. Men någonstans så ser jag även, alltså jag kan bli tacksam till Gud att mina föräldrar valde att lägga de pengarna på. Alltså så här, men absolut att, jag tänker med psykisk ohälsa generellt, att jag tror att det kan vara en sån grej som får folk att tvivla på om det ens kan finnas en gud eller någonting annat. För att så här, det kan kännas ologiskt att varför ska jag lida när, till exempel då, nu pratar jag utifrån alltså kristendomen, men det finns ju fler religioner såklart. Men utifrån kristendomen i alla fall så är ju Gud en väldigt kärleksfull gud som älskar mig som Klara, mig som individ. Och det är klart att när jag då har ångest och inte mår bra och ber över det och får fortsätta kämpa med det, att det kan vara, ställas frågor liksom.
Mm.
Så här, men finns verkligen Gud? Men det är väldigt ofta som jag också har bett mitt i en ångestattack och känt en väldig frid.
Mm.
Jag vet inte om du kan förstå.
Jo, jag förstår jättemycket. Det är det här jag tycker är väldigt fint med, alltså man... Jag tycker det är alltid lite så svårt att prata i termer. Men,
ja, men det förstår jag.
Men liksom att vara i en sfär av liksom, spiritualitet, religion, meningen med livet. Att för mig har det... När jag liksom fick min så här spiritual awakening, som jag brukar kalla det. Det har ju gett mig jättemycket. Och den fick jag när jag var utbränd första gången. Och... har alltid liksom funnits med mig där nu, att så här, även om jag tycker att livet stundtals är värdelöst, så finns det liksom någon trygghet i det. Och där kan jag också säga, när jag mediterar eller ber på mitt sätt, så kan jag också känna en otrolig lättnad och liksom inre frid typ. Och att jag inte liksom blir lika rädd för framtiden typ. Så jag, det jag tycker är fint med att du lyfter det här är att jag skulle säga att så här, fler människor kanske med NPF borde kanske hitta någon väg att gå. Och det behöver inte vara så här att du ska spika upp det på just en specifik religion eller att du måste vara spirituell och gilla att meditera, utan det kan vara liksom något annat. Men jag tror verkligen att det är väldigt viktigt. Och jag tror också det är ett problem idag att många mår så dåligt.
Ja.
Är nog för att man tycker att livet är svart och vitt. Är det svårt för dig att fokusera på så här, vad heter det, när ni är i kyrkan och har...
Predikan?
Ja, predikan.
Ja! Alltså, jag... Alltså så här, hela livet så har Jesus varit väldigt viktigt. Mm. Och då även har jag velat vara väldigt bra på att be. Alltså det är att man samtalar med Gud. Och man, jag tror ju också att Gud hör och kan svara liksom... Men många tips man alltid får från kristna då som är bra på att be är att tänk på också att lyssna på Gud. Att se om du får något svar tillbaka. Eller liksom, be ofta liksom med tips. Ja, be innan du ska sova, men absolut.
Mm.
Fokus tror jag också har påverkat min, alltså, relation med Gud jättemycket. Mm.
Det är också väldigt spännande.
Ja, så vi får se nu vad medicin kan, om det kan hjälpa mig någonting med att faktiskt hålla fokus när jag vill prata med Jesus. Men absolut, alltså predikningar, alltså det är ju när en pastor står och ger liksom undervisning i kyrkan.
Ja, det var det jag tänkte.
Där är jag ju inte bättre och mer liksom religiös. Eller ja, det ordet brukar inte jag använda. Men ja, absolut. Ja. Jättesvårt. Och det... Det har jag skämts för jättemycket, men nu fattar jag också. Alltså, så här, Gud förstår, han förlåter mig.
Men kände du liksom, det här är ju också kanske jättetragiskt, men liksom när du var yngre i det, kände du dig som en sämre kristen då?
Ja.
Ja, det är så.
Ja, och det har ju aldrig kommit från någon annan i min närhet som är troende. Att så här,
nej.
Man måste kunna lyssna på predikningar, annars är man ingen bra kristen. Men absolut att jag själv har ställt de kraven på mig själv.
Men så är det ju oftast. Mm. Alltså så här, det får ju mig att tänka på min problem med liksom prestationsångest och prestationsprinsessa. Ja. Mina föräldrar har aldrig satt prestationskrav på mig och varit så här, vi supportar dig allt. Men jag har ändå varit helt galen när det kommer till det där. Så jag tror att det är otroligt mänskligt att hitta fel liksom.
Mm.
Tyvärr. Men jag tycker det var jättefint att du delade. Och jag fick så här en rolig bild av att du sitter i kyrkan och typ vinglar med fötterna.
Ja.
Men känns det som att det varit bra för dig att vara här?
Ja.
Känns det kul?
Det känns jätteroligt.
Och nice.
Bara så här, ja, du har ju haft din diagnos lite längre, så det var jätteintressant att bara... Och det är nog första gången jag pratar med någon så här om ADHD som också har det.
Mm. Jättemodigt också att du ställer upp, för nu kommer ju folk att lyssna på dig.
Ja.
Det är spännande. Men jag tycker att det är jättefint att du är här, och jag tror att det är jätte nice för många att höra på någon som liksom har precis kommit ur den här processen.
Mm.
Oavsett om man är i det eller inte. För mig var det som att så här, tänka tillbaka och få filtrera lite. Då tackar jag så mycket.
Tack själv.
Jättefint att ha dig här. Hej då!
Hej då!